Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Freakonomics är en populärvetenskaplig bok av ekonomen Stephen D. Levitt och journalisten Stephen J. Dubner. I denna 20-årsjubileumsutgåva möter läsaren den bok som gjorde ekonomiskt tänkande tillgängligt för en bred publik genom oväntade frågor om vardagsliv, brottslighet, utbildning, sport, föräldraskap och marknader. Bokens ämne är inte ekonomi i betydelsen räntor eller statsbudgetar. Den använder istället ekonomins centrala idé att människor reagerar på incitament för att undersöka varför människor gör som de gör. Levitt bidrar med dataorienterad forskning och Dubner gör resonemangen berättande och lättlyssnade. Kapitlen rör sig mellan exempel som fuskande lärare, sumobrottning, fastighetsmäklare, narkotikahandel och namnval. Syftet är främst att träna läsarens blick för dolda drivkrafter och för skillnader mellan vad som låter rimligt och vad data faktiskt kan stödja. Boken ger inte en fullständig kurs i nationalekonomi eller statistik, men visar hur oväntade samband kan undersökas med nyfikenhet och metodisk skepsis. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, incitament förklarar beteenden som moral och intuition missar. Bokens bärande idé är att incitament formar beteenden. Ett incitament kan vara ekonomiskt, som pengar och materiell vinst, socialt, som status och anseende eller moraliskt, som skuld, plikt och skam. Poängen är inte att alla människor enbart jagar pengar. Poängen är att handlingar förändras när belöningar, kostnader och risker förändras. Därför kan samarbeta hederligt i en situation och fuska i en annan, utan att det måste förklaras av en helt ny personlighet. Levitt och Dubner använder bland annat lärarfusk och professionell idrott för att visa hur tydliga prestationskrav kan skapa skäl att manipulera resultat. När en belöning kopplas hårt till ett mätetal uppstår också ett intresse av att påverka själva mätningen. Det är en användbar tanke i Sverige, där skolresultat, vårdköer och olika kvalitetsmått ofta används för styrning. Ett mått kan synliggöra problem, men det kan också få verksamheter att prioritera det som räknas framför det som är viktigt men svårare att mäta. Boken uppmanar därmed läsaren att fråga vem som vinner, vem som förlorar och vilka oavsiktliga effekter ett regelsystem kan skapa. Incitament blir ett analysverktyg, inte en ursäkt för beteenden. För det andra, data kan avslöja fusk när enskilda fall inte räcker till. En viktig styrka i Freakonomics är synen på stora datamängder som spår av mänskliga beslut. Istället för att försöka avgöra om en enskild lärare, idrottare eller försäljare är trovärdig, letar författarna efter mönster som vore osannolika om allt gått korrekt till. Exemplet med standardiserade prov visar principen. Om svarsmönster återkommer på ett sätt som passar en vuxens efterhandsändringar bättre än elevers självständiga arbete, kan data peka på misstänkt fusk. Metoden illustrerar hur statistik kan fungera som ett granskningsverktyg, särskilt när direkt insyn saknas. Samtidigt kräver den försiktighet. Ett statistiskt avvikande mönster är inte automatiskt ett bevis på avsikt och ett samband visar inte i sig vad som orsakat vad. Det är en begränsning som boken ibland kritiserats för att inte alltid göra tillräckligt tydlig. Dess bästa lärdom är därför inte att siffror alltid avgör sanningen. Lärdomen är att data kan utmana bekväma förklaringar och hjälpa oss att formulera bättre frågor. För svenska läsare är detta relevant i en vardag med offentlig statistik, rankningar och digitala spår. Det räcker inte att se ett resultat. Man behöver också förstå hur resultatet uppstod, hur det mättes och vilka incitament som fanns kring det. För det tredje, informationsskillnader styr fastighetsaffärer och slutna grupper. Freakonomics visar hur makt ofta följer av informationsskillnader. När en part vet mer än en annan kan kunskapen användas för att påverka prisbeslut och beteende. Bokens diskussion om fastighetsmäklare undersöker till exempel om mäklarens intresse alltid sammanfaller med säljarens. En mäklare kan tjäna på att snabbt få en affär avslutad medan säljaren kan vinna på att vänta på ett högre bud. Skillnaden är liten i en enskild affär men belyser en bred princip om så kallade agentproblem. Den som företräder någon annan kan ha egna mål. Ett annat känt avsnitt behandlar hur en infiltratör kunde utnyttja och offentliggöra hemlig information från Ku Klux Klan. Där förändras gruppens makt när dess interna språk, ritualer och organisationsform inte längre är hemliga. Författarna jämför detta med hur vissa yrkesgrupper och institutioner använder fackspråk och specialkunskap. Jämförelsen innebär inte att grupperna är moraliskt likvärdiga, utan att informationskontroll kan analyseras som mekanism. I Sverige går det att känna igen frågan i mötet med bostadsmarknaden, banker, myndigheter och digitala plattformar. Boken uppmuntrar läsaren att fråga vilken information som saknas, vem som kontrollerar den och om rådgivarens intressen verkligen är detsamma som kundens. För det fjärde, provokativa frågor prövar skillnaden mellan korrelation och orsak. Boken är känd för frågor som verkar udda eller provocerande, exempelvis om risker. Kriminalitet och föräldrars betydelse. Formen har ett tydligt syfte. Den bryter med invanda antaganden och tvingar läsaren att skilja mellan korrelation och kausalitet. Att två fenomen utvecklas samtidigt betyder inte nödvändigtvis att det ena orsakar det andra. Författarna använder ekonomiska data och naturliga jämförelser för att försöka närma sig orsaker. Bland annat i sin omdiskuterade analys av sambandet mellan legaliserad abort och senare minskad brottslighet i USA. Ämnet visar både bokens ambition och dess risk. Ambitionen är att undersöka stora samhällsfrågor med data istället för ideologiska reflexer. Risken är att en komplex historisk utveckling får en alltför tydlig, enkel förklaring. Senare forskning och kritik har ifrågasatt styrkan i flera sådana slutsatser, särskilt när många sociala och ekonomiska förändringar sker samtidigt. Den mest hållbara läsningen är därför metodisk snarare än bokstavstroende. I svensk offentlig debatt, där siffror om integration, kriminalitet, skola och hälsa ofta används politiskt, är den vanan värdefull. Skepsis ska riktas både mot självsäkra påståenden och mot den egna första tolkningen. Slutligen, vardagliga exempel gör ekonomiskt tänkande konkret men inte heltäckande. Levitt och Dubner väljer medvetet exempel som ligger långt från en traditionell lärobok i ekonomi. De undersöker narkotikahandlares ekonomi, sumobrotares möjliga uppgörelser, föräldrars val och barns namn. Denna bredd gör boken lätt att minnas. Eftersom den visar att ekonomiskt tänkande kan användas där människor konkurrerar, samarbetar, döljer information eller försöker undvika straff. Skildringen av en krackorganisation visar exempelvis hur en synlig höginkomsttagare kan vila på en stor grupp med låg ersättning och hög risk. Det utmanar den förenklade bilden av illegal handel som snabb väg till rikedom. Avsnittet om namn visar samtidigt hur namn kan spegla sociala ambitioner. Grupptillhörighet och föränderliga kulturella mönster utan att ett namn ensamt avgör en människas framtid. Här ligger bokens begränsning också. Kritiker har därför beskrivit den som mer lik ett populärvetenskapligt magasin än en komplett metodkurs. Det är en rättvis invändning, men också en del av formatets styrka. Boken väcker frågor som läsaren kan föra vidare till sin egen vardag, snarare än att låtsas att varje social fråga har en enkel formel. Sammanfattningsvis, Freakonomics passar läsare som vill förstå hur data, regler och egenintresse kan påverka vardagliga beslut. Den fungerar särskilt väl för den som annars uppfattar ekonomi som torrt eller avgränsat till börsen och statens finanser. Studenter, journalister, chefer, lärare och samhällsintresserade läsare kan få praktisk nytta av dess återkommande frågor. Vilka incitament verkar här? Vilken information saknas? Är det observerade sambandet verkligen en orsak? Bokens största intellektuella värde är denna vana att granska det uppenbara. Den lär inte läsaren att misstro allt utan att kräva bättre förklaringar än magkänsla och välkända berättelser. Jämfört med traditionella böcker om nationalekonomi utmärker den sig genom att börja i konkreta gåtor, inte i modeller och definitioner. Jämfört med många böcker om beteendevetenskap är den mer inriktad på institutioner, mätbara utfall och de belöningar som omger valen. Levitts empiriska angreppssätt och Dubners journalistiska språk ger boken ett tempo som få fackböcker i genren har. Samtidigt bör den läsas med ett kritiskt förhållningssätt. En fascinerande dataanalys är inte alltid det sista ordet i en omtvistad samhällsfråga och exemplen ersätter inte gedigen metodutbildning. Som introduktion till incitament, informationsskillnader och datadriven skepticism är den dock ovanligt effektiv. Jubileumsutgåvan påminner också om varför boken fått sådan lång livslängd. Den erbjuder mindre ett färdigt svar på världen och mer ett sätt att ställa skarpare frågor om den. Om du vill stödja Steven D. Levitt, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!